Det här är en podd från Svenska Yle.
Rickard Husso i Bryssel, hur har ni det med coronaläget där i Belgien nu?
Läget är stabilt. Det positiva är att vi inte ser en ökad smittspridning. Det negativa är att man inte lyckats platta till kurvan på samma sätt som i somras. Det vill säga att det registreras fortfarande ungefär 2000 nya coronafall per dag.
Rickard Husso är alltså Svenska Yles Bryssel-korrespondent, eller Europa-korrespondent ska vi säga. Och det här är Nyhetspodden och jag heter Karin Götelid. Och jag frågar ju om Belgien då, Rickard, av den anledningen att ni var ju väldigt illa ute där.
Läget har stabiliserats betydligt jämfört med situationen under hösten då vi upplevde en andra våg som var, kan man säga, ungefär lika kraftig som den första vågen i våras. Belgien hör alltså till de europeiska länder som överlag drabbats värst av coronapandemin hittills. Nu har man fått ner smittspridningen, men priset man har fått betala för det här är en rätt så omfattande nedstängning av samhället som fortfarande pågår.
Ja, när vi pratar inför den här podden, när vi inför att vi skulle banda den här podden, så sa du till exempel att du har då inte varit hos någon frisör på väldigt länge. Så till exempel frisörsalongerna är stängda.
De öppnade faktiskt för en vecka
sedan, men
efterfrågan är därefter så det är långa köer dit, så jag väntar fortfarande på min tid för att det där får håret lite. Men faktum är att många faktiskt ser ut som troll här i Bryssel. Just där förekom en anledning, frisörsalongerna har varit stängda i månader, och om man ska beskriva läget ytterligare så är alltså restauranger, kaféer fortfarande stängda, liksom även idrottsanläggningar, så de som vill idrotta får hålla sig till att till exempel då jogga i mindre grupper och egentligen då mer eller mindre då idrotta på egen hand.
Det är ju bra att höra det här, tänker jag, bara av den anledningen att här i Finland så har vi också restriktioner, men det är bra att komma ihåg att vi ändå har haft mycket färre restriktioner här. Nu är det ju förstås frågan om hur det ska bli. Nu skärps det då troligen. Och det som ju är en intressant sak här i sammanhanget är ju att vi i Finland länge ju har tyckt att vi har varit lite bäst i klassen. Men nu ökar ju då den här så kallade incidensen, och då i synnerhet i huvudstadsregionen. Och incidensen är ju det här måttet på spridning då, smittade per 100 000 invånare. Och länge såg det ju väldigt bra ut här, men nu så såg jag till exempel att Köpenhamn och Berlin, alltså stora städer, faktiskt har lägre smittotal än Finland. Rickard, så där allmänt nu, finns det någon stor trend man kan se nu i Europa när det gäller smittan?
Ja, någon sorts trend kan man väl då se i det att man ändå har fått ner de här smitttalen i de flesta europeiska länder. Då man talade om en andra våg, så kan man se att man då har fått den att avmattas på många håll. Men sen finns det också oroväckande tecken i enskilda länder på det att den här smittspridningen samtidigt håller på att öka. Och överlag så har vi alltså fortfarande ett läge där man egentligen på inget håll i Europa kan andas ut. Därför att till exempel i Belgien, om man tittar på läget, så har man inte lyckats platta till kurvan som sagt på samma sätt som i somras. Utan den här nivån som man befinner sig på är fortfarande betydligt högre, och det finns fortfarande en press på sjukhusen, och det är fortfarande som många som dör dagligen i covid-19.
Sen finns det ju de här länderna då som liksom Finland länge klarar sig bra då, bra inom citationstecken man ska säga här, men som nu då har det besvärligt här, och ett sånt land är ju då Irland, som ju faktiskt till åtminstone befolkningsmängden på sätt och vis påminner lite om Finland, eller hur?
Det stämmer, Irland lyser nog rätt så rött eller djupt orange på den här ECDCs karta, alltså den europeiska smittmyndigheten, som då för statistik över läget. Och man kan väl se just Irland som ett exempel på ett land som klarade situationen då jämfört med förstås grannen Storbritannien relativt bra, relativt länge, så plötsligt fick vi den här nya varianten som säkert också påverkade läget, och då hade vi en väldigt kraftig smittspridning där. Tjeckien ett exempel på ett land som också klarade pandemins första våg relativt bra, sen slog den till under sommaren, och nu så är faktiskt situationen väldigt besvärlig i Tjeckien. Portugal ett exempel på ett land där det också råder ett väldigt svårt läge. Så om man ska försöka bilda sig någon uppfattning av vad som händer, så är det väl just det att det inte ännu är på europeisk nivå läge att andas ut, att läget fortfarande kan försämras, och att det tyvärr också kan försämras rätt så snabbt, att man kan gå från ett någorlunda normalt och kontrollerat läge till en ganska svår situation inom loppet av några veckor.
Det som ju förstås är, som hela tiden ju förstås är en skillnad mellan Finland och många av de här länderna vi pratar om, är ju det då att Finland är glesare befolkat, vi har större ytor att röra oss på, och vi har ju generellt också färre sociala kontakter generellt. Så det här spelar ju en roll, men ändå så är ju trenden då den är nu. Men jag börjar tänka på det här att det känns ju lite konstigt, men nu är det ju faktiskt ett år sedan som allt det här brakade loss, och det känns ju på sätt och vis som väldigt nyligen, men det känns också som det har hänt väldigt mycket sedan dess. Och jag tänkte på Italien, var ju det landet då som först skapade de här stora rubrikerna, och där började ju coronan sprida sig och det förskräckligaste och så, men hur ser det riktigt ut i Italien nu?
I Italien kan kanske jämföras lite med Spanien eller Frankrike för tillfället, det vill säga det är nog rött på kartan fortfarande, men långt ifrån det katastrofala läge, kan man väl säga då, som rådde under pandemins första våg och delvis också under den andra vågen under hösten. Uppenbart är förstås det att man har dragit slutsatser av det som har hänt i de här värst drabbade länderna, och att man då till, så att säga, vilket pris som helst nästan försöker undvika att man får en tredje våg som slår till väldigt kraftigt. Det är ju också så man resonerar här i Belgien, som är ett av de hårdast drabbade länderna, att man inte har råd att helt och hållet öppna samhället innan man verkligen då kan vara fullt säker på att det inte blir en tredje våg, för uppfattningen är nog det att sjukvården inte kommer att klara en sån.
Det är ju också just det här, man tänker på det här året tillbaka, så jag minns vid nyhetspodden då när Italien som första land i Europa gick in för de här verkligt hårda åtgärderna med utegångsförbud och det som ju nu sen då har kommit att kallas lockdown. Så då tyckte vi att det var någonting oerhört att det hände, och det var första gången det hände sedan andra världskriget, någonting sånt här i Europa. Men det är ju, ja, det kan vi ju nu konstatera nu då, att detta är nu då vardag och vardagsmat för de flesta i Europa.
Det är ju verkligheten. Omständigheterna har ju förändrats väldigt mycket. Om man tittar på den diskussion som fördes för ett år sedan, vare sig det gäller då skyddsutrustning, hur man i sjukhusen skulle tackla den här situationen, all den kunskap man har nu som man inte visste om ännu då pandemin ännu var ny här i Europa. Diskussionen om öppna respektive stängda gränser, den har ju förändrats väldigt mycket, om hur man ska testa, hur man ska kontrollera. Vi ser nog situationen i ett helt annat ljus ett år senare. Sen är det samtidigt, tycker jag, intressant också att vi har en typ av genomgående trender som återupprepar sig. Den här pandemin, krisen har pågått så länge redan att vi kan se att saker återkommer kanske lite i ny skepnad. Vi hade ju just kring Italien en diskussion under pandemins första våg, där man i Italien upplevde att man blev lämnad väldigt ensam. Då länderna började tänka nationellt, till exempel gällande den här skyddsutrustningen. Vi hade en situation där till exempel Frankrike tillfälligt införde ett exportförbud av skyddsutrustning bland annat till Italien för att man ville försäkra sig om att man själv har tillgång till säker skyddsutrustning. Mm. Och det här var någonting som förstås väckte mycket negativa reaktioner i Italien. Och då har man ju då vinnlagt sig om att det här inte ska återupprepa sig. Men då ser vi att den här nationalismen och det här egoistiska tänkandet kanske tar nya former. Mm. Nu ett år senare så handlar det förstås om vaccin.
Exakt.
Där vi ser samma resonemang gå igen.
Ja, exakt så är det. För att även om EU har ju upphandlat vaccinet gemensamt. Men det är ändå en fråga om här då hur vaccinet ska fördelas. Till exempel solidariskt. Ska till exempel sådana länder som är hårdast drabbade, ska de få förkörsrätt eller så?
Det är ju en jätteintressant principiell fråga som vi har just nu. Om vi till exempel tittar på Tjeckien, där det senaste budet är att man inte ensam klarar av det här hälsoläget. Att man behöver hjälp dels med den akuta sjukvården, och då får vi naturligtvis också en intressant moralisk fråga där. Huruvida man då till exempel borde låta Tjeckien gå före i den här vaccinkön som land. Mm. Och om man borde då satsa på att vaccinera på europeisk nivå människor i de länder och regioner som är värst drabbade. Man kan ju förstås tänka sig att det här också skulle ha en viss effekt på europeisk nivå, att man skulle stoppa smittspridningen där den är som värst. Men då har vi naturligtvis alla medlemsländer som själv har lagt in bud för de här vaccinen. Även om det är EU som har upphandlat det, så är det medlemsländerna som har lagt in beställningarna och framförallt som betalar för de här vaccinen. Ja. Och då är naturligtvis de nationella beslutsfattarna också illa tvungna att se till att det kommer till vaccin till respektive länder. För jag tror nog inte att väljarna är en sån här en situation har väldigt mycket förståelse för en sån lösning, att man då i stor utsträckning då ger ifrån sig egna vaccindoser till förmån för andra. Tyvärr.
Ja, nej, jag tänkte det också just precis att så här seriöst, det kanske är ganska svårt att se EU-ledarna sitta kring samma bord nu och liksom fördela vaccin i någon sorts solidaritetsordning här.
Det är åtminstone nu i den här akuta fasen, så handlar det nog om det att alla länder vill komma igång med de här vaccineringarna så att man kommer över en åtminstone viss sån här kritisk nivå. Men sen ska vi inte glömma att EU förstås också har en solidarisk dimension till sitt vaccinprogram som också sträcker sig utanför EUs gränser. Det vill säga, man har ju beställt och upphandlat om mångdubbelt mer vaccin än vad man kan rimligen använda inom EU. Och då är tanken då den att de här vaccinen åtminstone på sikt också ska kunna fördelas eller säljas till andra delar av världen till länder som inte själv har möjlighet att på samma sätt delta i den här upphandlingen ännu.
Mm. Sen när vi pratar om Europa, alltså inte då EU, men Europa, så är ju Storbritannien ju faktiskt också jätteintressant här när det gäller coronaläget. För Storbritannien var ju verkligen illa ute, men nu har man ju då efter en mycket hård lockdown fått till stånd sjunkande smittosiffror, men där var ju då Storbritannien först med massvaccinering i Europa, eller hur, eftersom man kom åt vaccinet innan EU.
Man kom åt vaccinet innan EU, det stämmer, och det här är ju någonting förstås som har diskuterats väldigt mycket på EU-nivå, och där också framförallt EU-kommissionen har fått väldigt mycket kritik, dels från regeringarna men förstås också från enskilda medborgare som frågar sig hur det kommer sig att ett enskilt land som Storbritannien kan vara snabbare igång med de här vaccineringarna. Men då ska vi komma ihåg det att Storbritannien hade en annan väg då man upphandlade med de här vaccinproducenterna. Det vill säga, man tog till en typ av krismekanism som gör det möjligt att få vaccinen snabbare, men som samtidigt också då begränsar vaccintillverkarnas ansvar om någonting går snett. Och det är alldeles uppenbart att länder som säg Tyskland eller Frankrike, Italien, stora länder, hade haft möjlighet att upphandla med de här vaccintillverkarna på egen hand och säkert hade kunnat komma över vaccin både snabbare och säkert också till ett bra pris. Men vad hade det inneburit för den europeiska solidaritetsidén just mot bakgrund av det att många länder hade ganska bittra erfarenheter av det som hände under pandemins första våg?
Mm. Och det får vi ju ändå konstatera då, att trots att Storbritannien är igång så bra med massvaccinering, så har man ändå fått förlänga en stor del i varje fall av restriktionerna ända till sommaren.
Och läget är ju fortfarande svårt nu, ja. När man tittar på statistiken, så även om alltså man har kommit ner från de här alldeles katastrofalt höga nivåerna som rådde där ännu för en dryg månad sedan, så är det fortfarande närmare 200 människor per dag nu när jag tittar på statistiken som dör i Storbritannien. Så också om man vaccinerar så är Storbritannien fortfarande mycket svårt drabbat, det ska vi inte glömma. Så det finns nog grund också för att vara väldigt försiktig där, även om man då talar om att gradvis börja öppna samhället.
Mm. Tack för det här samtalet, Svenska Yles Europa-korrespondent Rickard Husu. Jag heter Karin Götelid och det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Tack och hej!